Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Idag tänker vi prata pappaliv i Babys podcast. Och du är välkommen att hänga med mig, Carina Barmorska.
Och Jenny Stolt, läkare.
När vi ska träffa Arnolds pappa Jakob. Väldigt trevligt att ha dig här, Jakob.
Väldigt trevligt att få vara här.
Jakob Lieberman, har du ett efternamn till?
Ja, men precis. Vi heter Lieberman, ditt numera familjen.
Hela familjen.
Yes.
Och du är Margås andra halva och den mesta och bästa pappa till Arnold.
Ja, men precis. Det var en fin beskrivning.
För du, Arnold har jag nu läst mig till. Det betyder, det är för det första forntyskt. Och betyder, vet du?
Jag borde veta det här, men det vet jag
inte. Då ska jag berätta för dig. Det är ett sammansatt ord av örn och ledare.
Jaha.
Mm. Härskare.
Just det.
Står det också.
Ja, men
så
det är
att, du har en från början en stark son. Men det kanske du redan har märkt.
Ja, men det har jag märkt. Det är ett passande namn då.
Ja, ja men det är det ju. Du har skrivit någonstans att er relation förändrades i och med föräldraskapet. Inte helt oväntat.
Nej.
Hur var det för dig?
Nej, jag bara funderar på när jag skrev och så, eller sa det. Men det är klart att den har ju förändrats. Det är inget snack om det.
Ja, men hur? Vad bestod förändringen i eller av?
Nej, men den stora förändringen är att helt plötsligt så kom det in ett liksom, nytt liv i vår relation. Innan var det ju bara jag och Margot och mer eller mindre kunde liksom göra vad vi ville. Och helt plötsligt så kom det in en person till som vi har helt ansvar för.
Hur länge var ni tillsammans innan ni fick barn?
Ja, men cirka 5 år.
Ändå ganska länge.
Ja, men ganska länge.
Och då hinner man få liksom ett annat liv så.
Ja, nej, men precis. Och liksom en liten paus däremellan. Mm. Och jag menar, vi har ju haft ett ganska hektiskt liv. Vi har gjort mycket saker, vi har rest. Vi har sådär, aktiva människor. Och det är vi ju fortfarande. Men med då Arnold som är med på det här.
Men du, 5 år tillsammans innan ni får barn. Hur länge har det varit barnsnack innan då? Nu gör vi det.
Ja, men det har väl inte varit så... ja, men det har väl kanske inte varit så jätte... Grejen är som så här, vi har kanske inte pratat så mycket om det så, men vi, och det framgår ju även i Margås bok, att det var ju en vi hade ju incident, eller vad man ska säga, en händelse när vi var ganska unga i vårat förhållande. Vi kanske hade varit ihop i liksom 2 år, någonting sånt där. Då blev Margot gravid. Och då slutade det med att vi gjorde abort. Och liksom det var jättejobbigt. Och det var ju inte planerat, utan det blev så. Och även Arnold var inte planerad. Så att jag tror inte vi har haft så där jättemycket snack, men vi har ju varit så där, där innan, om jag säger så.
Mm. Men då får man ju upp tankarna och pratar om det, helt klart. Så då...
Ja, absolut. Mm. Och jag var nog inte riktigt mottaglig, jag var inte riktigt mogen. Jag förstod nog inte riktigt omfattningen av att hon faktiskt var gravid första gången. Och så att det är nog inte liksom mitt stoltaste ögonblick i hur jag hanterar det. Men så här, man lär sig och man växer och man mognar. Så att, ja,
det är bara att konstatera att vi har en väldigt bra lagstiftning i Sverige angående de här sakerna. Att det är... Man har rätt till att själv bestämma när man ska bli förälder.
Absolut.
Mm. Om vi tittar till graviditeten, Jakob. Hur gravid kände du dig?
Alltså så här. När Margot berättade att hon var gravid med Arnold, så i och med att det var inte planerat, jag var inte riktigt mottaglig för det. Jag slog inte glädjevolter utan så här, instinktivt, jag tror att människan så här, rent instinktivt när det kommer stora förändringar så känner man att man, eller när det är stora förändringar på gång, så är man lite ambivalent för det. Man är inte riktigt med på omställningen och man kanske inte riktigt vill ha den förändringen, utan så här, där jag är här och nu, det är tryggt och bra, förändring vet jag inte, så här, det är det okända, så att jag var inte riktigt mottaglig. Och jag sa det till Margot de första månaderna, att jag kommer få vaggas in i det här. Det kommer få komma till mig successivt. Det här får liksom mogna fram. Och det var, där var Margot grym, det gick hon med på. Så första månaderna, 4-5 månaderna, då var inte jag särskilt gravid alls, om jag ska vara helt uppriktig. Däremot så började det smyga fram någon gång liksom halvvägs in, eller där kanske 5 månader, någonting sånt där. Då började jag, och när man började... När man liksom började kanske så här förbereda, man skaffade barnvagn och man liksom, allt det här, när det blev liksom mer verkligt, då började jag mer liksom känna det så. Men jag menar, så här, jag bar ju ingenting inom mig, jag kunde ju ändå göra mer. Alltså jag gick ju inte igenom graviditeten på det sättet, så jag kände mig nog aldrig särskilt gravid, om jag ska vara ärlig.
Men är inte det ganska naturligt att det blir så? För som själv gravid, som tjejerna blir, är ju verkligen, det är ju så påtagligt, kroppsligen påtagligt. Och jag tror att det är helt naturligt att det är så, att den andra hälften liksom kommer, måste bearbeta det lite mentalt, precis som du beskriver, och sen landar. Jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt att det är så.
Ja, men jag vet ju så här själv, Margot, någon gång, jag vet inte liksom exakta månaden, men hon låg hemma och vred sig och liksom hade smärtor och hade jätteont, och det är klart att man är hemma och liksom försöker stötta så gott man kan. Men sen när jag ändå går till jobbet, så är jag ju, alltså så här, då känner jag mig liksom stark och kanske gå och ta en öl efter jobbet med någon kompis. Då känner jag mig inte särskilt gravid i det tillfället, utan så här, min kropp går inte igenom någon förändring. Så att det är nog mer att så här, man får vara där, man får vara ett stöd och liksom så här, hjälpa till så gott man kan och stötta och se till att Margot då, eller hon som är gravid, får den hjälpen de behöver.
Men hur förberedde du dig för att bli pappa då? Förutom att du började liksom tänka och prata med Margot och så. Vad gjorde du mer?
Ja, men jag gjorde inte så mycket. Jag vet inte egentligen vad jag skulle göra, hur jag skulle förbereda mig. Jag kände mig som så här, jag ska vara, bortsett då från de här första månaderna när jag fick liksom vaggas in i det, jag kanske inte riktigt var där mentalt, då var det mer så här, var där mentalt, lyssna, prata, höra, stötta. Och se till att allting gick så smidigt som möjligt för henne. Men sen så blev det så här, verklighet. Det var när Arnold föddes, då kände jag, nu är jag pappa. Innan dess så kan jag inte riktigt säga att det var så mycket förberedelse från mitt håll.
Jag tycker att du beskriver ganska mycket förberedelse ändå. Ja, även fast du själv inte tror
ja,
det.
Ja, men kanske. Ja. Kanske. Mm.
Men det är ju en väldigt fin förberedelse i din kropp. Nästan vilket du vill det eller inte. För det handlar ju om det här hormonspelet. Vi pratar mycket om oxytocinet, som ju är det hormon som gör att vi kan föda barn överhuvudtaget. Det som liksom driver på livmodern. Och det som ökar på sig framförallt i slutet av graviditeten för att träna livmodern inför att födas. Eller livmodern ska inte födas, barnen ska födas, livmodern ska arbeta. Men det hormonet, det gör ju även att du som partner får en ökad del av det för att du ska stå lite som ett skydd för den här födande kvinnan, och med snart anknytning, eller snart, det kan ju vara anknytning till barnet redan i magen, men sen också när barnet är fött. Så att man kan alltså se de här pappa-partner-hormonerna ökar också framförallt i slutet.
Och det är ganska liksom.
Ja, det är smittar. Oxytocinet är ett fantastiskt hormon. Det smittar lite. Det är en färskvara, det smittar lite. Och då är du mer redo. Så att när barnet sen kommer så är det för de flesta ganska så självklart.
Mm. Det håller jag med om. Det var väldigt självklart när Arnold väl kom.
Men fanns det några förväntningar inför födseln?
Kan du utveckla det lite grann?
Nej, det kan jag inte. Nej. Jag tänkte, hur var din tanke? Hade du speciella önskemål om att föda på någon speciell plats? Att det var speciella personer där? Att det skulle ske på något specifikt sätt? Fanns det några sådana förväntningar på Margot att hon skulle
Ja. Ja, men Margot, vi följde ju på BB Stockholmsavdelningen då på Danderyd. Och det var det som var... Så här, förhoppningen var att få vara där och få föda där. Och jag, så här, ja, mina förväntningar var att hjälpa Margot med det som hon ville. Och hon ville framförallt vara där. Och jag kommer ihåg när vi... När Margots vatten gick så åkte vi in. Det var inte ens självklart att det skulle finnas plats. Det fanns plats där och då. Så att,
då behövde... Var det en oro att det inte skulle få plats? Eller var...
Ja, men alltså, vi hade ju hört att det fanns ont om platser och hört historier om folk som får föda liksom, så allt möjligt. Folk som var fött hemma, någon som fick föda i liksom, någon städsgrupp på sjukhuset. Och liksom, du vet, sådär. Så att vi hade ju... När vattnet väl gick så först och främst så fanns det ett rum tillgängligt. Det var liksom jättefint och det var ju så här, det kändes som att man kom in på liksom ett lyxigt hotellrum. Så att det var vi jättetacksamma för. Sen så var det ju inte självklart att vi skulle få vara kvar. Det här hade jag ju ingen koll på innan, utan det var ju så här, var det igång så att säga. Och den undersökningen gjorde de ju och konstatera att yes, det är igång. Nu får ni vara kvar. Hade vi blivit hemskickade där och fått ligga hemma i... Alltså då hade allting kunnat förändras. Så att det, från det att vi kom in så flöt det på. Vi fick vara kvar och vi blev omhändertagna. Så att så slog det ju kanske förväntningarna.
Mm. Det är ju oftast, alltså det är många, många fler fall där man faktiskt får stanna och allting går bra. Det finns plats. Man hör ju bara om de här olyckliga händelserna när folk inte får plats. Men majoriteten blir ju precis som du beskriver. Och det är skönt att det funkade för er.
Absolut. Mm. Vi är jättetacksamma för det. Och då ska jag bara säga, det är nog första gången jag verkligen kände så här. Alltså, man hör, det är som du säger, man hör liksom de dåliga historierna och man hör, det är ofta samma sak när man lyssnar på nyheterna, så den offentliga sektorn överhuvudtaget, man hör oftast bara det dåliga, om att det är brist på det ena och det andra och sådär. Men då kände jag verkligen, wow, det är värt att betala skatt i Sverige. Det här är ändå, det är en stor grej att föda barn. Det är en jättegrej. Det hade jag ingen aning om innan, i och med att jag inte hade varit liksom där förutom att jag hade blivit född. Liksom. Men då kommer man inte ihåg så mycket. Men det är en stor apparat att ratta det här. Och man ska vara tacksam att man får all den här vården och hjälpen. Mm. Faktiskt.
Och du kände trygghet?
Ja, det gjorde jag absolut. Jag kände alltid att vi... Att det var en incident och det var när epidural kom på tal och det var, jag vet inte om det var underbemannat, men det tog väldigt lång tid från det att vi sa att vi ville ha det tills det att det faktiskt blev skarpt läge, och då hade det gått så pass lång tid att vi valde att strunta i det. Men det är väl inte så mycket så här, jag vet inte vad man ska säga om det.
Nej, vad man kan säga om det är ju narkosläkarna som lägger den där epiduralen, och de har ju hand om hela stora sjukhuset. Och det kan ju hända andra saker, så ibland i enstaka fall kan det bli så att man får vänta länge faktiskt.
Ja, dock och väldigt sällan.
Väldigt sällan är det.
Ja, det var otur för er. Men då blir ju din roll ännu starkare och ännu mera nödvändig att finnas där i den här tryggheten för Margot. För att när du ger henne trygghet och är där nära, då får man ju också smärtlindring. Så funkar ju kroppen, för det handlar återigen om det här oxytocinet. Kände du press i det läget att nu måste jag göra det här kanske extra bra?
Ja, men alltså så här, vi var ju, jag kände så här, min huvudsakliga uppgift, det jag ska göra, det är att få henne att slappna av, och vi ska så här, jag satt liksom och måla hennes tånaglar och vi satt och skoja och vi satt och så här, försöka hålla henne på bra humör. Även om vi gick sån här profylaxkurs och andningskurs och sådär, så jag menar, jag satt ju inte och coachade henne, hon skulle andas. Det fanns ju bra barnmorskor som kunde göra det, utan det var ju mer så här, och försöka göra det man kunde, göra små saker för att få henne att hålla humöret uppe. Och det tror jag nog ändå att jag lyckades med rätt så bra.
Ja, men du, jag såg den när du sitter och målar hennes tånaglar. Jag tycker du såg jättehärligt ut.
Vi har sett hela filmen som ni har lagt upp och jag har en fråga kring det också. En jättefin film. Och det verkar som att... eller klipper, fast inte vad säger man. Ja, men att du hade en otroligt bra roll där. Stöttande roll.
Ja, men
under hela förlossningen. Jag tycker att det är därför vi har bett dig komma hit och prata om det, för vi tycker att det var en positiv förebild.
Ja, men det är kul. Mm. Tack.
Mm. Ja, men du, om vi ska prata om den filmen som ju ligger på YouTube, som har ganska många har tagit del av, så är det ju först och främst kanske ett beslut man tar innan. Eller spelade ni in och sen bestämde ni för att den lägger vi i offentligheten?
Nej, men det var nog inte riktigt... alltså så här, Margot höll ju på med YouTube under hela sin graviditet. Sen är jag helt övertygad om att för oss och framförallt för henne så blev förlossningen lättare i och med att hon filmade det här. Det blev som att man ansträngde sig lite grann, man vill göra bra innehåll för någon annan. Det tog kanske lite grann fokus från smärtan och de här andra sakerna runt omkring. Sen är det klart att jag har ingen aning om det här hade blivit en offentlig film om det hade blivit massa komplikationer och liksom sådär, va? Så att jag
troligtvis inte.
Nej, så att jag tror inte riktigt att så här, ja, vi ville filma förlossningen så här, och vi ville ha det. Sen så var det inte bestämt att det skulle läggas ut på YouTube, men det blev nog ändå ganska självklart när vi liksom klippte ihop det och vi fick ihop helheten och det ändå blev en så fin film. Mm.
Men du, reaktionerna på filmen?
Ja, men det gick ju... Alltså, det accelererade ju på väldigt, väldigt snabbt. Och i mångt och mycket kanske också startskottet på den fantastiska karriär som Margot nu har. Jag kommer ihåg att Arnold var så här, två, tre dagar gammal. Han var helt nyfödd och de hörde av sig från... Sveriges Radio, lokalradio, de som sitter där vid Sergels torg.
Ja, okay. Mm.
Och det var första intervjun, för då hade filmen precis publicerats och de ville prata lite grann om det här och sen så gick det liksom bara därifrån liksom exploderade. Och vi har egentligen båda två, tror jag, bara tyckt att det har varit fantastiskt. Och också när man har hört mycket så här, hur det hjälper människor, hur folk blir inspirerade, att de blir avdramatiserade, de kanske blir mindre rädda själva, att det faktiskt gör skillnad för folk. Det är ju underbart att höra.
Och det är ju precis därför vi är här, och det är därför du är med oss. Vi vill göra skillnad för födande, för det finns ju väldigt många som är rädd inför det här. Att titta på filmen var... väldigt fint, tycker jag. För att där kan man se, jag känner i alla fall ett lugn när jag tittar in i det födande rummet som ni visar i filmen. Och så upplever jag att det är de flesta gånger för de flesta i födandet. Och det vill vi lyfta. Inte de här skräckhistorierna som ändå finns, de ska vi ta hand om på ett proffsigt sätt. Absolut. Men att man ändå får en trygghet inför födandet är så viktigt. Men Jakob, när den nu har setts av så många, den här filmen, hur känns det att ha med sig, haft med sig, eller ha, de är ju fortfarande inne och tittar på filmen, den finns ju där, att ha med sig så många människor in i det mest intima? Har du någon känsla?
Alltså, det är en bra fråga och jag har aldrig reflekterat över det. Jag har alltså så här, vårat liv är ju framförallt Margots liv, men även mitt och Arnolds liksom, vi hakar ju på där att det blir väldigt offentligt och i väldigt intima stunder, allt från liksom födsel till bröllop till svåra perioder, tuffa perioder man går igenom i livet. Jag har nog lärt mig och liksom inte så här, jag vet inte, så det bekommer mig inte riktigt, alltså jag påverkas inte riktigt av det, så att alltså jag känner inte liksom att folk har kommit för nära mig och att det på något sätt är känsligt om någon stannar mig på stan och säger jag såg en förlossningsvideo eller sådär, så känner jag inte alltså så här, jag känner snarare kanske att man blir inspirerad och liksom kul, och för det oftast är att man bara får härlig och positiv feedback. Hade det varit omvänt så hade man kanske blivit mer liksom belastad utav det.
Och då kanske man hade tagit bort den.
Ja, men precis. Mm. I det här fallet när det bara är liksom positiva och liksom lovord som man får, så får man ju inte den känslan. Då är det ju snarare att man blir inspirerad och glad.
Är det många som kommer fram på stan och känner igen?
Nej, men det är, alltså, där är det framförallt som man går. Men det är klart att det kan komma fram någon då kanske inte riktigt och frågar om filmen. Men jag känner ju att det är ju en del i ett offentligt liv, och det är en ny tid. Det var när jag och Margot träffades så var det inte så här överhuvudtaget, och det är väl, alltså jag kände ju, och det var det jag kände när Arnold föddes, så kände jag som så här att det är det bästa som har hänt i hela mitt liv. Man kan inte riktigt säga, man har ingen aning om vart livet är på väg. Man tror att man har en uppfattning och man tror att man kan styra och kontrollera, men man har ingen aning, och man får bara liksom så här, man får spänna fast sig och bara liksom enjoy the ride och åka med. Och så känner jag lite kring även det här med då offentligheten och framförallt för Margot. Man får bara så här, okej, okay, nu är det så här. Man får bara hänga med och enjoy it liksom.
Ja, för ni har ju faktiskt ett val att vara där eller inte.
Yes, yes.
Så att det förstår jag. Men tips, har du tips till andra pappor och partners inför, om vi är tillbaka i förlossningsrummet, finns det någonting du skulle säga att ta med dig det här in?
Ta med dig ett glatt humör in. Se till att vara utvilad, se till att ha energi, se till och ha koll på dig själv, och liksom så här reflektera över hur du själv är. Jag är en så här, får inte jag äta så blir jag sjukt grinig. Okej, se till så att du har ätit. Om du inte har ätit, så här, se till så att du kommer och är i det här läget. Sen kan det ju vara svårt att veta exakt när det händer givetvis, men förbered dig på ett sätt så att du alltid är liksom ditt bästa jag i de här lägena, så att du kan stötta din partner till 100%, vad det än innebär liksom. Om det är att du ska sitta och sjunga för den, eller sitta och läsa sagor, eller att du ska springa runt och behöva springa upp och ner och köpa 2000 saker i Pressbyrån för att ena sekunden vill ha choklad och andra sekunden vill ha en banan och andra, så att du, alltså, man får bara vara beredd, kavla upp ärmarna och bara vara där, och oavsett vad du får kastat mot dig, så ta emot dig med öppna armar och med kärlek. För att humöret, det går ju upp och ner hela tiden, och man kan inte stå där och ta åt sig om du får skäll eller försöka, alltså du vet sådär, nu allt sånt får man bara liksom lägga åt sidan, utan bara vara där och då och vara så stark du bara kan. Och man går in i någon form av trans.
Och det är viktigt tycker jag det du säger, att se till att du är förberedd med det, att du har ätit och druckit själv. Det är nästan som på flyget när du ser till att du får syrgas först i nödsituationer, så att du kan stå där stark för de andra. För ska du rädda de andra först, det kommer du inte att palla med. Sätter syrgas till dig själv först, och sen så tar du ditt barn och medpassagerare lite här också. Se till att du har allting du behöver. Sen kan du stötta din fru också och stå starkare i det. För att det behöver ju de flesta. De behöver ju framförallt det här mentala stödet.
Mm, absolut.
När du då inte fick, eller Margot fick den här ryggbedövningen, så skippade hon ryggbedövningen.
Yes, yes.
Så att hon födde med annan typ av smärtlindring, eller?
Nej, hon körde ja, vad säger man, utan någonting?
Lustgasen,
ja.
Kanske?
Ja, lustgasen.
Lustgas, ja.
Den körde vi ganska mycket båda två.
Du testade den också?
Okay. Ja, absolut. Absolut.
Mm. Nu ska vi prata om det då. Jakob, vad det?
Ja, men det var ju jättekul såklart. Nej, men vi kom in och det här är ju... Och då var Margot, jag tror, 2 centimeter öppen. Och då liksom så... När smärtorna kom så var det så här... Det var ändå, säger jag nu då, och missförstå mig rätt, men så här hanterbart. Och då kunde vi ändå... Vi kunde gå till det här badkaret och vi kunde ändå... Så här, vi hade ett par timmar där vi hade ganska kul, där det inte var... Och så missförstår man rätt, där det inte var då så intensiva smärtor, sitter jag och säger, som då inte hade smärtorna.
Men jag som har sett filmen håller med dig om det. För att det är min tolkning också.
Yes, och de timmarna där då, när vi gjorde lite allt möjligt, då hade vi... Då hade vi en hel del sessioner med den här lustgasen, båda två. Och det tyckte inte, och jag kommer ihåg att jag till och med frågade barnmorskan, är det okej att jag står här med den här? Och då sa de så här att den som bestämmer här inne, det är Margot. Du ska stötta henne, du ska se till att hon är glad och positiv. Om hon vill att du står där och tar lustgas, då är det precis det du ska göra. Svar på frågan är ja, jag tyckte det var kul.
Så den påverkade dig?
Ja, absolut.
Mm. För den påverkar oss lite olika om vi är i födande eller inte. Jag har också provat den. Har du provat, Jenny?
Ja, absolut.
Ja, men alltså, nu menar jag utanför födandet.
Jo, både som födande och på sidan om.
Ja, precis. Mm. Och det säger väl de flesta, att man får en helt annan effekt liksom, när man inte är där i smärta. Då blir det liksom ett halleluja moment på ett annat sätt.
Mm. Ja, men så är det. Sen när det då blev... Också så här, missförstår man rätt, när det blir så här skarpt läge. Det är väl skarpt läge hela tiden, men det är väl en skillnad om du är öppen 2 eller 3 centimeter kontra liksom så här, när det verkligen börjar, då la vi ju mer eller mindre allting åt sidan. Då var det ju fullt fokus på att ta sig igenom verkarna och liksom så där. Och det var ju ett par... De timmarna, då stod ju tiden still, för då var inte Margot heller intresserad av lustgasen. Jag tror inte ens den hjälpte henne vid det skedet, utan då var det bara att kriga igenom. Mm. Och det var ju de timmarna där, från det att hon i princip var öppen och till att Arnold skulle komma ut.
Men du kände du dig maktlös?
Alltså, jag kände ju att när hon hade som mest ont, så är det ju då klart att det är ju jobbigt. För jag kan ju inte göra särskilt mycket annat än att vara där. Men när någon skriker och upplever den värsta smärtan i sitt liv, det är klart att man känner, det är klart att man känner sig maktlös. Men samtidigt så hade vi ju så här, vi hade fantastiskt hjälp inne. Vi hade två barnmorskor inne samtidigt och liksom så där. Så att du kände ju aldrig...
Men din närhet är ju så värdefull.
Ja, självklart, absolut. Det tror jag också.
Och så länge kvinnan vill.
Precis.
Ibland åker ju partnern ut av någon anledning, och då får man ju rätta sig efter den födande kvinnan.
Yes.
Såklart.
Ja, och där får man väl ändå, vara lite så här. Man får känna av läget. Jag försökte liksom inte vara så här överdrivet på, och du vet så här, men kom igen nu, och det så står och liksom som stod och skrek så, utan så här, jag i vissa fall höll mig lite grann i bakgrunden, lät barnmorskorna hjälpa till med andningen och coacha, och sen bara liksom, du vet, så här, kanske bara stå bakom henne och ha en hand på axeln, utan behövde inte hela tiden försöka stå liksom i centrum och försöka göra överdrivet mycket.
Men ni har ju känt varandra 5 år innan ni fick barn, så det är klart att ni känner ju varandra och varandras reaktioner. Sen så vet man ju aldrig hur man reagerar på smärta så, men i en trygg miljö så har ni ju skapat en jättefin förlossning, tror jag. Det gör ju ont, det vet ju alla, men ni hanterar det på ett jättebra sätt, båda två.
Mm. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Födde på pallen, förlossningspallen, var det så?
Yes.
Hur var det för dig? Nu kommer jag inte ihåg hur du stod där. Satt du bakom? Det är så vi brukar placera.
Ja, jag satt bakom.
Och höll om.
Ja, jag kommer inte ihåg om jag satt på en boll eller en stol.
Nej, men du satt och höll om, ja, Margot.
Det var första gången jag började bli riktigt nervös. Och jag kan till och med komma ihåg liksom skakningarna. Och det var när hon skulle börja krysta. För då kände jag att okej, nu kommer han vilken sekund som helst. Mm. Jag tror att vi kom in, jag vet inte exakt, mellan 1 och 2 någon gång på eftermiddagen. Och jag tror att Arnold kom ungefär 12 timmar senare. Någonting sånt där. Mm. Så det är ju ändå liksom ett halvt dygn, och det kom ju ner då till de här, det kokade ju ner till de här sista sekunderna för min del när jag började bli verkligen, då kände man att nu är det allvar, nu kommer han. Så då var jag väldigt nervös.
Ja.
Mm. Men det var häftigt.
Men då hade hon kanske inte tid att märka det. Du var
hon hade inte, nej, hon hade inte tid att märka det. Ja, verkligen inte. Utan jag kommer ihåg att jag satt bakom henne och höll henne hårt och satt liksom och andades ganska tungt då. Men kände liksom att kände det ner i magen att nu är jag nervös, nu kommer han snart. Men det var ju grymt häftigt.
Mm. Och det där första skriket.
Ja, det där första skriket, man kommer ändå. Det är mycket glömmer man ju av, men just det där ögonblicket, det minns man som om det var igår. Det är ganska häftigt.
Mm. Det är ett starkt ögonblick.
Någonting som var. Och det säger jag om jag har vänner som väntar barn eller någonting så här, bara, om det är någonting så här, om jag ger mig ett tips så här, en sak, vad skulle så här, då skulle jag säga så här, jo, om när barnet föds så är det ganska stor chans att barnet har väldigt väldigt kognigt huvud. och det är inget konstigt, det bara är så för att barnet liksom pressar sig igenom. Så det är inget fel. För jag kommer ihåg att jag såg det, jag reagerade på det. Jag tyckte det såg jättekonstigt ut. Jag var till och med orolig. Mm. Jag bara, wow, vad är det här? Eller så här, men det är fullt normalt. Ja. Och det. Jag kommer inte ihåg vem det var som hade sagt det, men det var någon som hade sagt det. Så att när, i och med att jag såg det och kom ihåg det, så var det inga liksom konstigheter. Mm. Men jag kommer ihåg att det är så, jag menar, det är inte så man är van att se ett huvud.
Nej, det är en viktig information, Jakob. För barn formar ju om sitt huvud lite grann för att anpassa det efter bäckenets form först och främst. Och sen så pressas ju barnet ihop. Sen beror det på hur länge man har stått längst ner där och stångat liksom, för att födas fram. Och då har man fått den här omformningen av huvudet som kan bli att de mjukdelarna, det blir som en svullnad också. Så många barn får ju lite det här cone head liknande, och det är ju inget som kommer att vara så framöver, utan det går ju tillbaka större delen timmarna efter födseln eller de första dagarna helt och hållet, så att huvudformen blir rund. Det är jätteviktig information.
Ja, och det känner vi också på under förlossningens gång. Så ja. Känner vi på de här sömmarna som är för huvud... ska man säga sömmar? Suturer säger vi, men
ja,
sömmar.
Precis, sömmar. Ja.
Och där, det är liksom plattorna i benet i huvudet som inte sammanväxta, just för att de ska kunna liksom pressas ihop lite grann. Det är del i det naturliga. Och sen tittar vi... Fontanellen har ni säkert märkt sen liksom, att den finns. Den växer ihop sen också. Och den känner vi också efter för att bedöma hur bebisen står. Så, men det är förklaringen till varför de finns och varför det ser ut så. Men
ja, exakt.
Det är viktigt att veta att det där går
alltid.
Och
det finns ju faktiskt
över.
Två fontaneller, men ja, den stora fontanellen är ju framförallt den man känner. Så att när vi gör undersökningar så kan vi ju känna, beroende på då hur de här sömmarna och allting är, var barnet då befinner sig i bäckenet som oftast. Men
igen, det är en jätteviktig information att säga att det är inget fel på ditt barn som kommer ut och har den där toppigheten på huvudet. Det kommer att bli en rund, fin form på huvudet så småningom. En annan sak som många reagerar på, det är att barn kan vara lite blå, lila eller väldigt röda. Ja. Och det är man också, då tänker man så här att det här är ett barn som inte andas ordentligt eller inte får tillräckligt med syre och så vidare. Men det är det visst. Alltså barn ser ut så där när de är alldeles nyfödda. De tar sitt första andetag när de föds fram. Innan det så har ju de haft försörjning av syre via sin navelsträng. Och där ser det lite annorlunda ut. Så att färgen på barnet säger ingenting om att det behöver må dåligt för att det är lite blåare. Och då skulle jag också vilja tillägga en information om händer och fötter som faktiskt kan kvarstå den här blåa färgen, den här cyanotiska färgen nästan, som vi säger, den kan kvarstå i flera dagar, ibland någon vecka. Och den är inte heller farlig, det är helt normalt. För det kroppen gör, den prioriterar vitala organ, och det består av hjärna och hjärta. Mm. Dit ser kroppen till att de delarna får först, alltså syreförsörjning. Och sen har vi längst ut på fingrarna, längst ut i tårna, där har vi de här ändartärerna. Och de är inte så viktiga som de här vitala organen. Får fortfarande syresättning i hela kroppen, men därav så kan den här blåheten kvarstå.
Det är viktigt att säga att det är helt naturligt. Det är helt enkelt. Det är inget farligt.
Nej. Kände du dig orolig när du såg en kanske lite blå-lila?
Ja, men absolut. Ja, men absolut. Man var precis, ja, första sekunderna och sen så... Men jag hade ju fått den här informationen på, liksom innan, så att jag visste ju att ja, men det här är normalt. Sen så... Direkt i första sekunderna där, så kickar ju de här... Alltså då kickar ju det här, liksom, vad ska man säga, föräldraskapet in. Man blir liksom lika orolig som kanske mina föräldrar blir för mig än idag. Och man bara instinktivt, det kickar in direkt. Liksom. Är allt okej? Är det bra? Jag kommer ihåg så här, när man åkte in på kontroll. Jag tror att vi åkte in efter några dagar och skulle kolla, så att han hade lite gula ögon, men inte alls liksom särskilt hög halt av gulsot, så att det var inte tal om att de hade blivit in liksom något solarium eller någonting sånt där. Men då var det så här, direkt man var orolig och har det gått ner och är det allt okej, så att man är ju, jag tror att man som framförallt förstagångsförälder, alltså man är nog orolig hela tiden efteråt för att bara se till att allting fungerar och utvecklas åt rätt håll. Så att det är ju lite, det är lite så här nervöst och känsligt läge hela tiden, speciellt då om det kanske är så här små saker.
Men det är ju ett sätt att vara beredd ifall någonting skulle hända också. Sen har du ju extremt mycket instinkt och du vet hur det ska vara också. Så vi får inte blockeras av den där rädslan helt, utan vi måste försöka lita på vår instinkt. Idag har vi ju sjukhus och personal runt omkring oss. Vi kan ställa våra frågor och så vidare. Men vi får inte vara rädda heller för att åka hem och släppa den tryggheten, utan känna en egen trygghet.
Ja, men så är det. Och jag kommer ihåg när vi, efter att Arnold var född, jag tror att det tog ändå, från det att han föddes så tog det väl ytterligare 2-3 timmar någonting sånt där, innan vi fick komma till vårat rum och lägga oss. Och då var jag alltså helt... Jag var ju också helt slutkörd. Jag var ju jättetrött. Jag hade varit
vaken länge.
Jag hade varit vaken länge. 1,5 dygn kanske. Mm. Och vi la oss ner. Och jag kunde inte somna. Mm. Även om jag var helt... Alltså jag har nog aldrig varit så trött i hela mitt liv. Men jag var samtidigt så uppfylld av energi och liksom tankar och allt möjligt. Och säkert en hel del oro och nervositet. Så jag låg där i liksom 2-3 timmar innan jag kunde somna.
Ja, coolt.
Och nu är du pappa för hela livet.
Ja.
Hela Arnors liv.
Jag tyckte det var så fint att du sa som mina föräldrar har känt för mig. För det är ju exakt så, den här oron som man inte kan riktigt. Du beskriver ju så himla bra. Du börjar där när han är född och då kommer den här tanken, det är så här mina föräldrar har känt för mig, kanske fortfarande oroliga för mig. Och den där känslan, man kan intellektuellt förstå det, men att verkligen att det sjunker in när man själv får barn, det är rätt maffigt faktiskt.
Mm. Mm. Nej, men så är det. Man förstår...
Man förstår tjatet.
Ja, det gör man, även om tjatet alltid är tjatet, så att säga. Men absolut, man fattar och man förstår att föräldrar, de flesta föräldrar och alla föräldrar borde bry sig om sina barn.
Mm. Ja, eller hur?
Mm. Verkligen.
Men du, vad är bästa stunden med Arnold idag? Nu är han...
Nu är han 2,5.
2,5 år gammal. Vad gör du bäst som pappa?
Oj. Ger honom uppmärksamhet. Skulle jag säga. Jag försöker... när jag är med honom så försöker jag liksom vara med honom. Och det är lättare sagt än gjort. Mm. Det är lätt att bli distraherad. Det är lätt att man hellre tar upp sin mobiltelefon och vad vet jag, kollar ett mejl eller gör någonting. Och då försöker jag... Alltså, stopp. Hur tänker jag nu? Jag har min son som sitter bredvid mig och har min mobiltelefon i handen. Allting annat kan vänta. Så att om jag ger... Och det märker jag också. Han vill ha uppmärksamhet. Han vill ju att man ska leka och hitta på saker. Och det behöver inte alltid vara att man liksom springer runt och gör. Man kan sitta i soffan och läsa en bok tillsammans. Men jag skulle säga att uppmärksamheten, det är nog det bästa jag kan ge honom. Min uppmärksamhet.
Bra. Tillbaka till mobiltelefonen. Idag så pratar man ju jättemycket om barns... alltså hur de har... tillgång till iPads och telefoner och så vidare. Hur förhåller ni er till det med Arnold?
Han har sin beskärda del av skärmtid, även om vi... Alltså så här tänker jag. Arnold är jätteaktiv. Han sover inte på förskolan. Han tycker det är för kul att vara med och det händer saker. Så att han har en intensiv dag från kanske 8:30 till liksom 16:30 någonstans där. Han säger själv, han gillar att mysa, han gillar att ta det lugnt. För mig är det helt okej om han kanske efter man har badat honom medan man lagar mat, om han vill sitta och bara sitta i soffan och ta det lite lugnt och liksom titta på någonting på tvn eller på liksom en iPad. Det har jag... Alltså jag tror att det är skönt för honom att få komma ner i varv. Han behöver inte hela tiden vara jätteaktiv. För att det är han ändå. Han mår bra av att komma ner lite grann i varv. Sen så kommer det alltid finnas de som tycker att... Ja, men han tittar alldeles för mycket. Men jag tror inte riktigt det. Han kan titta ibland när han äter. Och det är väl... Ja, okej. Okay. Man gör det väl lätt för sig. Jag kan ta bort den och så sitta och underhålla honom istället. Men det är så här, jag vet inte. Jag känner som så här. Det viktiga är att han äter och blir mätt. Om det är att han sitter en kvart och kollar på någonting. Då får det vara. Så känner jag i alla fall. Sen så är återigen då så här... Det viktigaste är att man försöker ge honom uppmärksamhet så mycket som det bara går. Så att det inte blir att när vi är hemma så sitter vi och kollar på varsin padda.
Det är klokt.
Så. Men det är klart att han är där. Det är klart att som i morse så vaknade han ganska tidigt och låg han. Medan jag gjorde mig i ordning så låg han en kvart i sängen och kollade på tv.
Mm.
Alltså så. Och sen så käkar en macka och så kollar han på sin iPad i 10 minuter. Jag tycker att det är helt okej.
Och jag tycker att det är helt okej om föräldrar tycker att det är helt okej. Jag tycker inte att det är helt okej när andra ska moralisera och ha massa tickanden vad skärmtid är. som du säger, Arnold är extremt aktiv de andra timmarna. Han kanske behöver komma ner i varv. Man får titta på den här unika individen som vi har framför oss och göra ett klokt beslut. Men det kloka i det här ligger i att vi idag ändå ser att det är väldigt många barn som har väldigt många timmar skärmtid, som vi kallar det.
Och väldigt många vuxna som har mycket skärmtid,
ja,
också,
det är det
precis
också.
Som du säger att alla, ja, men visst, alla sitter och tittar på,
ja,
sina,
som kan störa, eller då barnen inte känner precis det du vill, att de ska känna den här närheten och tryggheten till föräldrarna. Så det kan man väl se över, men jag tror ändå att föräldrar gör det på ett
det
bra
tror jag
sätt
också. Jag tror att man märker ganska snabbt när det börjar gå för långt och då backar man liksom.
Ja,
så att
det är en, får man detoxa sig lite. Ja.
Jag såg ett program på SVT, det här programmet Din hjärna, där Anders Hansen, den här hjärnforskaren. Och då har de...
Så kloka.
Ja, men det är ett avsnitt där som handlar just om skärmtid. Och då är det en familj då som de gör ett test på, ett experiment. Det är jag tror att de är 3 barn, mamma och pappan, och alla konsumerar rätt så mycket skärmtid. Och så gör de ett test. Vi tar bort allt det här i en vecka. Ingen tv, inga mobiltelefoner. Så här, bort med allt. Och det blev, alltså resultatet var ju så här fantastiskt. Första dagen så tyckte alla det var rätt så jobbigt. Första, andra dagen. Men sen så alla umgicks mycket mer. Och det var, alltså det var en helt annan grej. Men det kräver ju mer energi. Det kräver ju att man faktiskt aktiverar sig. Så att man så här... Människan är ju i naturen rätt så lat. Av naturen är vi lata.
Är vi. Absolut.
Ja, så att så här, det är lättare att sätta sig i soffan och titta ner på någonting än att göra och aktivera. Men bara
absolut,
så
är det.
Så att det är det naturliga är att det är lättare att bara sitta still och inte göra någonting.
Nej, men det kräver ju mer av den här närvaron.
Precis.
Som man har då. Men det är absolut ett viktigt avsnitt som många borde titta på. Skärmtid med Anders Hansen.
Så jag skår faktiskt ner, efter jag såg det så blev jag ganska drastiskt dragit ner på min skärmtid. Och jag känner själv att jag så här, för mig är det jättebra.
Mm. Vad bra. Det är ett bra program för dig och för väldigt många
verkligen,
andra.
Jag ska
verkligen
också se det då.
Du ska också se det,
Jenny. Se det.
Ja.
Kanske tillsammans med mina 3 barn.
Ja, det är inte så dumt. Och man.
Och hund. Och han också. Ja,
han får åka
alla
med.
Får titta.
Han alla får titta. Ja, men precis. Men du, nu är det, när vi sänder det här så är det fredag. Det är fredagsmys. Är det mys för dig varje dag med Arnold? Eller är det fredagsmyset väldigt speciellt?
Men han är, jag skulle säga att vi är bra på att liksom mysa. Och det är, jag ser alltid fram emot att liksom så här, de här dagarna när man kommer hem och får vara med honom tills han ska gå och lägga sig. Och det spelar ingen roll om det är i måndag eller fredag eller någon annan dag. Däremot så är det så här, Arnold är ju, både jag och Margot är väldigt sociala. Och så här, förra fredagen exempelvis, då hade jag 5 kompisar över på middag. Då var Arnold med. Till 8 på kvällen. Han tyckte det var skitkul. Och sen så ville jag ha honom. Och det tycker jag är... Det är för mig fredagsmys, för att liksom sitta i soffan och titta på en film och att han somnar, det kan vi göra de andra dagarna då. Jag tycker det är så här, då är det mycket roligare att man, då får han vara med och känna att det kanske är lite festligt och det är roligt och wow, det är fredag en annan dag, och så kanske han sen så dagen efter så får han sova ut lite mer och vi behöver inte skynda iväg till förskolan. Alltså det hela paketet, helgmyset, ser jag mer som något form av paket så.
Det tycker jag också slog mig när jag fick barn för massor av år sedan nu då, men att man börjar umgås mer som familj med sina vänner, att familjemässigt börjar man umgås, och det är också en utveckling och roligt att se ens kompisar som föräldrar och deras barn, och man liksom utökar sin vänskapskrets med barnen också. Det är nytt steg i livet tycker jag.
Men många barn är ju väldigt sociala också, så att det behöver ju inte vara så himla strikt att barn ska sova på en viss tid och det behöver vara exakta rutiner, utan barn gillar ju att vara.
De vill vara med sina föräldrar och hänga med.
Sina föräldrar känner sig trygg där, och andra kompisar kan man plocka in. Man kan inte hemmet, eller så kan man besöka andra. Jag tror att det där internationella ligger mer i tiden, och barn tar inte skada av
Nej,
det.
Och Arnold kastades in i det jättetidigt. Jag menar, jag kommer ihåg när Margot skulle vara liksom mammaledig med Arnold. Hon jobbade ju och han fick hänga med på hennes höft och liksom sådär. Så att han, det är klart att han till viss del har rutiner. Men,
ja, men nu menar inte jag att inte barn ska ha rutiner, men att man kan göra avkall på dem ibland.
Och det är precis det jag menar också. Han har hyfsade rutiner, men om han går och lägger sig 8:30 en kväll och har skitkul.
Det är väl underbart.
Ja, det är precis det är underbart. Ja. Eller om och där har vi varit ganska tydliga från början att vi vill inte bli begränsade och vi vill inte begränsa oss själva på grund av att vi har ett barn. Jag menar, för jag kommer ihåg själv när jag var liten och mina föräldrar var ute på restaurang. Man får väl gå och lägga sig och sova i soffan. Det spelar ju ingen roll. Det, snarare att det är så att man känner värme och närhet och kärlek och att det liksom är liv och rörelse omkring en. Än att man varje dag vid ett visst klockslag ska gå och lägga sig i liksom ett rum och det är helt tyst. Mm. Alltså det, så känner jag i alla fall.
Ja, men det viktigaste är väl att ta hänsyn och anpassa sig efter sitt barn.
Ja, precis. Och,
lär ju känna vad mår barnet bra av, men i sociala sammanhang mår barn bra. Jag har alltid haft med min son på restaurang och nu är han ju större. Men även då liksom...
Han somnar inte i soffan nu, menar du?
Va?
Han somnar inte i soffan nu.
Ja, jag vet inte. Han bor inte hemma. Nej. Han somnar säkert i soffan. Men nej, men alltså bara det här att se barn som individer och man kan faktiskt göra väldigt mycket med barn om barnet själv känner trygghet i det. Resor, restaurangbesök, hem med kompisar, bort och kompisar och så vidare.
Men det tycker jag ni var ganska tidiga med, för det tycker jag ettan var lite mer att man var lite så överbeskyddande och man ska anpassa sig efter barnet. Och ju fler barn jag har fått, desto mer och mer har man, som våran trea, hon, som du beskriver, hon har ju bara hängt med och hemma, somnat i soffan hemma hos kompisar och, så, och alla säger, åh nu somnade hon, så ja vi hämtar med henne. Alltså det är en trygghet i det också, hon vill ju vara med oss, hon vill inte vara hemma med en barnvakt liksom. Det är, jag tror att det är nytt. De vill vara med sina
föräldrar.
Men då
föräldrar. Är vi tillbaka där. Då anpassar vi oss efter barnen. Men min etta fick åka med från början. Tre månader var han när vi flög första gången. Det gick fantastiskt bra. Så att vi är olika. Och vi anpassar oss. Ja. Och vi kanske måste anpassa oss efter barnen till största del. Ja. Men att de kan faktiskt må väldigt bra av att följa med.
Ja, men precis. Och det är liksom sådär, man känner ju av sånt där. Det är inte så att man, om Arnold vill gå och lägga sig eller om han inte vill någonting, då visar han det och då liksom tar man hänsyn till det. Sen så är det som så här, ja, i vissa fall så överdriver han ju och det lär man ju känna också. Mm-hmm. Så bara, ja, men sluta gnäll nu Arnold, nu vill du bara ha, du vet, sådär. Och så är det liksom överspelat sen. Och så...
Ja, det handlar ju inte om att man inte ska sätta gränser som är vettiga, utan... Ja.
Men man märker ju tydligt om han är ledsen eller inte vill, och då är det självklart att man tar hänsyn till det. Men så här, just Arnold, vi märker ju att han tycker det är skitkul att få vara med och få vara social och liksom tycker så här, vill typ aldrig gå och lägga sig när det är folk hemma eller om man är ute och gör någonting, och det tycker jag bara är mysigt.
Fantastiskt. Jakob, det var jättetrevligt att du har gästat oss idag i Babys podcast.
Jättekul att få vara här.
Nu ska du hämta Arnold om en liten stund kanske.
Ja, men precis.
Och ha lite fredagsmys i alla fall.
Yes.
Käkar ni tacos?
Det gör vi absolut. Det käkade vi igår.
Är det det som är...
På
torsdag. Det är helt fel.
Ja, det var helt fel.
Vad tänkte du då?
Nej, jag vet inte.
Nej.
Jag tänkte helt fel bara.
Ja. Vad blir det då?
Oj, det är en bra fråga.
Arnolds favoriträtt?
Arnolds favoriträtt, det är makaroner och köttbullar. Hör och häpna.
Surprise.
Ja, big surprise. Ja, kanske blir det idag.
Ja, det får bli det.
Ja,
med ketchup också.
Ja. Nej, han gillar bara massa smör.
Ja, men,
till sina makaroner.
Ja, det är gott.
Supergott. Det ska inte jag ta.
Nej.
Vi växer kanske inte på längden lika mycket.
Nej, nej, precis. Vi växer bara på bredden av smöret. Skämt åsido. Jakob, det var fantastiskt att du var här. Stort tack. Ge Arnold och Margot en stor kram från oss. Du har ett Instagramkonto som heter ditt namn.
Precis, Jakob Liebman.
Där kan ni titta in.
Det kan ni göra.
Det kan ni hänga med på. Och var ser man filmen?
Den här förlossningsfilmen.
Ja, men precis. Den ligger på YouTube. Jag tror Margot Dietz förlossning. Jag tror att om man googlar det så kommer den upp. Mm. Eller slår in det i YouTube-fältet.
Så kommer den ganska garanterat upp där.
Ja, garanterat.
Några miljoner följare. Och fler kanaler då? Vloggar?
Nej.
Du är inte med där?
Nej, jag är med och dyker upp till som tätt. Ja, ja. Men,
du kör inte aktivt?
Nej, jag kör inte aktivt. Mm. Nope. Så att det är där då. Det får vara Instagram.
Det är Instagram. Ja. Trevligt. Stort tack. Lycka till med Arnold. Ha mysiga stunder framöver.
Och stort tack för att jag fick komma hit.
Tack.
Och så hör ni såklart vidare i Babys podcast, Acast eller där poddar finns. Vi finns också på Instagram-kontot Babys podcast. Och så kommer vi att lägga ut bilder på Jakob på Babys blogg. Så
häng med.
Häng med. Hör snart igen.
Ja.
Hej då.
Hej då.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.